Låt oss be. Jesus, tack för att du finns med och vill välsigna det du lagt på mitt hjärta denna kväll. Låt mig få vara den kanal som förmedlar vad du vill ha sagt. Jag drar ner Jesu blodsbeskydd sjufalt över mig själv. Alla som lyssnar här i kyrkan eller via länk. Till ande, själ, kropp och tankeliv. I Jesu namn. Amen. Vi står ju inför att nästa veckoslut fira Jesu död och uppståndelse. Och jag har kallat det här bibelstudiet för sista kvällen med Jesus. Och de bibelord jag kommer att läsa, de hämtar jag ur Svenska folkbibeln ifrån 98 års översättning. Ni vet att påsken, den är egentligen ingen kristen högtid från början, utan det är en judisk högtid hämtad ifrån Gamla testamentet. Först firades påsken med en enda måltid, och sedan det osyrade brödets högtid, det firades en hel vecka. Och den här högtiden, den var dels avsedd att fira Israels befrielse ifrån Egypten. Och dels skulle påsken också påminna folket om vad Gud hade gjort för dem. Jag tycker att vi slår upp andra Mosebok, det 12:e kapitlet, och läser ett stycke där. Andra Mosebok. Det blir lite bläddrande här, men vi har bibelstudium idag. Andra Mosebok 12 ifrån den första versen. Det har rubriken påsken och det osyrade brödets högtid. Herren sa det till Mose och Aaron i Egyptens land. Denna månad ska vara den främsta hos er. Den ska hos er vara den första av årets månader. Säg till hela Israels menighet. På tionde dagen i denna månad ska varje familjefar ta sig ett lamm, så att varje hushåll får ett lamm. Men om hushållet är för litet för ett lamm, ska familjefadern och hans närmaste granne ta ett lamm tillsammans efter antalet personer. För varje lamm ska ni beräkna ett visst antal efter vad var och en äter. Ett felfritt årsgammalt lamm av hankön ska ni välja ut och ta det antingen från fåren eller getterna. Ni ska förvara det till den 14:e dagen i denna månad. Då ska hela Israels församlade menighet slakta det i skymningen. Och man ska ta av blodet. Och stryka det på båda dörrposterna och på övre dörrträd i husen där man äter det. Köttet ska ätas samma natt. Det ska vara stekt över eld och ätas tillsammans med osyrat bröd och bittra örter. Ni ska inte äta något av det rått eller kokt i vatten, utan det ska vara stekt över eld med huvud, fötter och innanmäte. Ni ska inte lämna kvar något av det. Ni ska inte lämna kvar något av köttet till morgonen. Om något av det skulle bli över till morgonen ska ni bränna upp det i eld. På detta sätt ska det ätas. Ni ska ha kläderna uppfästa med bältet kring höfterna och ha skor på fötterna och stav i handen, och ni ska äta det snabbt. Detta är Herrens påsk. Den natten skulle jag gå fram genom Egyptens land och slå allt förstfött i Egypten, både människor och boskap. Och över Egyptens alla gudar ska jag hålla dom. Jag är Herren. Blodet ska för er vara ett tecken på det hus där ni är. Ty när jag ser blodet ska jag gå förbi er. Och resten av kapitlet kan du läsa när du kommer hem. Här beskrivs det hur det gick till när Israels folk blev fria från slaveriet i Egypten. Det hebreiska ordet för påsk är Pesach. Ursäkta om jag säger fel. Men det betyder passera eller gå förbi. Vi läste här hur Gud instruerade Israels folk att ta sig ett felfritt lamm. Årsgammalt skulle det vara. Och det skulle också vara utav hankön. Avsikten med offret var att oskyldigt blod skulle utgjutas. Detta var även en förebild för Jesu lidande och död. På den tionde dagen i den hebreiska månaden Nisan skulle det ta lammet och det skulle förvara det i 5 dagar fram till den 14:e Nisan. Och på den 14:e dagen i månaden så skulle lammet slaktas i skymningen. Efter att lammet blivit slaktat skulle folket ta av lammets blod och stryka det på dörrposterna och på det övre dörrträt. Samma natt gick sedan Herren genom Egypten för att döda allt förstfött och bara det som hade täckt sig med lammets blod slapp undan domen som passerade. På samma sätt är det med Jesus. Bara det som är täckt av hans blod är det som slipper undan domen. Och vi kan läsa i Romarbrevet 5:9. När vi nu står som rättfärdiggjorda genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? Och jag läser också några verser ur Johannes 3:16. Det är välkända ord. Så älskade Gud världen, dig och mig, att han utgav sin enfödde son Jesus Kristus för att den som tror skall ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen, dig och mig, för att döma världen, dig och mig, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. För att världen, det är du och jag. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd. Eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Lammet skulle ätas tillsammans med det osyrade brödet och de bittra örterna. Bittra smaker skulle påminna dem om det hårda slavlivet i Egypten och sötsakerna om det nya livet. Det fanns även färska örter, en skål med saltat vatten och en blandning av äpplen, mandlar, russin och kanel blandat med lite vin. Haroset, tror jag det heter. Något sånt. Samt ett hårdkokt ägg också. Vi vet att ägg står för liv. Inget av köttet fick lämnas kvar till morgonen och inget ben fick krossas. Även 4 vinbägare skulle det drickas av under måltiden. Den sista måltiden under påskfirandet var den judiska sedermåltiden. Och i firandet av den judiska högtiden, som betyder gå förbi eller skona, så förklaras där varför brödet och vinet var så centralt. Och då kan vi gå tillbaka till Andra Mosebok, det 6:e kapitlet. Så kan vi läsa där om de olika 4 bägarna, deras innebörd. Jag läser ifrån 6:e versen. Säg därför till Israels barn, jag är Herren, jag ska föra er ut. Det var den första bägaren som också kallades bägaren av avskildhet. Jag ska föra er ut, längre fram i versen, och rädda er från slaveriet. Det var befrielsens bägare. Den tredje. Och jag ska återlösa er med utsträckt arm och genom stora straffdomar. Det var återlösningens bägare, eller den kallas också för välsignelsens bägare. Och i vers 7 så heter det: och jag ska ta er till mitt folk, gemenskapens bägare. Samma natt gick sedan Herren igenom Egypten för att döda allt förstfött. Och bara det som hade täckt sig med lammets blod slapp undan domen. För Herren passerade förbi. Frågan vi får när vi läser detta blir: varför? Och hur är detta en skuggbild av Jesus Kristus? Profeten Jesaja hade nämligen cirka 700 år före Kristus skrivit och profeterat om att Messias skulle träda fram som ett lamm i likhet med påskalammet. Och då kan vi titta i Jesaja 53 och den senare delen av vers 7. Där det står: likt ett lamm som förs bort för att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. När vi kommer till Nya Testamentet och slår upp evangeliet, och då konfronteras vi när vi kommer till Johannes evangelium, att Johannes döparen, han talar därmed om för oss att Jesus är uppfyllelsen av den här profetian. Och han ger Jesus en av de märkligaste titlarna en människa skulle kunna få. För när han ser Jesus så utropar han i Johannes 1:29: se Guds lam som tar bort världens synd. Johannes pekade på att Jesus skulle vara uppfyllandet av den profetia som står i Jesaja. Och precis som man i Israel skulle ta sig ett lamm och slakta för att rädda sin familj från domen under den första påsken, hade nu Gud tagit sig ett lamm för att rädda det han älskar från den kommande domen. Parallellerna mellan den första påsken och Jesu liv är därmed väldigt slående. likt lammet i andra Mosebok 12, så var Jesus både felfri och syndfri. Liksom lammet skulle utväljas den 10:e nisan för att slaktas den 14:e nisan, så presenterades Jesus för folket inridandes på en åsna i Jerusalem på datumet den 10:e nisan, för att sedan korsfästas den 14:e nisan. Liksom påsklammet förvarades i hemmet fram till den 14:e, så stannade Jesus i Jerusalem från det att han presenterats till dess att han korsfästes den 14:e nisan. Vi känner säkert alla till Jesu födelsealt, men för dig som inte kanske är så van bibelläsare så vill jag tala om att det står i Galaterna 4:4 att när tiden var inne, då sände Gud sin son, Jesus Kristus. Jag brukar säga att stackars de som levde i gamla testamentet. Vara tvungna att slita och kämpa och offra dag ut och dag in. Hela livet igenom. Och då tänker jag, tack gode Gud att du sände Jesus Kristus. För hur hade det varit? Då hade vi inte stått på den fantastiska nivå som vi gör idag. Vi hade varit ute på våra åkrar och plockat hem djuren för att offra dem. Sedan kan vi läsa i Lukas 2 om att Maria blev utvald till att föda världens frälsare. Och vi går till Lukas och läser ett stycke. Så att du som inte är van vid detta också får höra hur det gick till. Andra kapitlet och första versen. Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var landshövding över Syrien. Alla gav sig då iväg för att skattskriva sig var och en till sin stad. Så for också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judén, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. När det befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fick plats i härberget. I samma trakt uppehöll sig några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem. Och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sade, var inte förskräckta, ty idag, se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Och han är Messias, Herren. När Jesus sedan kom upp i 30-årsåldern började han sitt uppdrag som han hade fått av sin himmelske far. Han valde ut de 12 lärjungarna som skulle följa honom och bli undervisade av honom för att sedan föra budskapet vidare efter det att Jesus hade dött och återvänt till himlen. Och det står att läsa i Markus, det första kapitlet. Jag tror vi tar tid med det. Det är alltid nyttigt med bibelläsning. Det är mat för själen. Markus 1 och 16. När han gick längs Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas kasta ut nät i sjön, för det var fiskare. Jesus sa till dem: följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Då kom han lite längre fram, fick han se Jakob, Zebedeus son och hans bror Johannes, där de satt i båten och gjorde i ordning sina tält. Strax kallade han på dem och de lämnade sin far Zebedeus och hans daglönare kvar i båten och följde Jesus. Lärjungarna vandrade med Jesus i cirka 3 års tid. Och de lärde sig en hel del nytt. Det här var ju spännande. Fast på ett helt annat sätt än att vara ute på sjön och fiska. Nu hade de fått se Jesus när han botade sjuka. När han stillade den vredgade stormen. Och när det höll på att förgås. Och han mättade 5 000 med bara. Hur skulle vi göra? Bara med 5 bröd och 2 fiskar. Jag tror ingen kokerska förmår att göra om det konststycket. Ja, och så hade de ju också själva varit ute. Och predikat och betjänat folket. Men Jesus försökte förbereda lärjungarna på att han inte för alltid skulle vara med dem. Men på det hörat, det ville de inte höra. De var helt övertygade om att Jesus, han skulle ju bygga sitt fridsrike här på jorden. Och de skulle ju vara med och regera. Nu skulle de inte behöva vara ute på sjön längre och fiska och slita ont för sitt uppehälle. De hade tänkt ut precis hur det skulle bli. Det var snart dags för mänsklighetens historias viktigaste händelse. Men lärjungarna, de höll ju fortfarande på att gräla om sin ställning i det kommande riket. Det gick så långt att de till och med tvistade om vem av dem som var störst. Gång efter annan hade Jesus talat med dem om att han skulle lida och dö och sona hela mänsklighetens skuld och skam. Men de var så upptagna av sina egna tankar och idéer om att Jesus, han kom ju som en jordisk kung och skulle befria dem ifrån romarnas förtryck. Nu skulle de få vara med Jesus och regera med honom. I kapitel 13-17 i Johannes evangelium kan vi läsa Jesu avskedstal till sina lärjungar. Det börjar i kapitel 13 med att han tvättar lärjungarnas fötter och slutar med den överste prästerliga förbönen för dem. Vi får en inblick i Jesu tankevärld just när han står inför sitt sista lidande och döden på korset. Genom att ta del av Jesu avskedsord till sina lärjungar får vi del av hans tankar denna afton då han för sista gången är med dem innan han skulle korsfästas och dö. Det är några oerhörda tankar som Jesus delger dem och söker att få det och också oss att förstå. Han förklarar för dem att han nu ska lämna dem Men att han skulle sända en ersättare till dem som aldrig skulle lämna dem. Och det kan vi läsa om i Johannes 16. Den 5-7 versen. Där det heter: nu går jag till honom som har sänt mig. Och domen och ingen av er frågar mig: vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen. Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Nu är vi framme vid själva måltiden som Jesus skulle ha med sina lärjungar innan han skulle lida och dö för att sedan uppstå och återvända till himlen. Och jag läser bibeltexten utifrån Markus 14. Och den 12 versen där. Till den 16. På första dagen av det osyrade brödets högtid, när man slaktade påskalammet, frågade hans lärjungar honom: vart vill du att vi ska gå och göra och ställa i ordning så att du kan äta påskalammet? Då sände han 2 av sina lärjungar och sade till dem: gå in i staden. Där kommer en man som bär en kruka vatten att möta er. Följ honom. Och när han går in ska ni säga till husets ägare: mästaren frågar, var är rummet där jag kan äta påskalammet med mina lärjungar? Då ska han visa er ett stort rum i övre våningen, där i ordning ställt och färdigt. Red till åt oss där. Lärjungarna gick och kom in i staden och de fann att det var som Jesus hade sagt dem. Så kan vi läsa ifrån den 22 versen också. Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: tag, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem. Och de drack alla ur dem. Och han sade till dem: detta är mitt blod, förbundsblodet som är utgjutet för många. Amen, säger jag er. Jag ska inte dricka av det som vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det på nytt i Guds rike. När de sedan hade sjungit lovsången gick de ut till Oljeberget. Som sagt, det var ett stort hus. Och det fanns många rum i övervåningen. Ibland så fanns det både en yttre och inre trappa. Och för att göra i ordning påskmåltiden innebar det att duka bordet, köpa och laga till påskalammet, det osyrade brödet, olika såser och annan föreskriven mat och dryck. De flesta av oss har väl sett Leonardo da Vincis målning Nattvarden. Och många föreställer sig säkert att så såg det ut. Allesammans, de satt uppradade på ena sidan av bordet. Det här långa bordet. Men vi kan vara ganska så tvärsäkra på att så var det inte alls. För judarna, de hade nämligen inte för sed att sitta till bords på det sättet. De låg istället halvt lutande kring ett långt bord när det åt, och bordet var troligen uformat. Vi kan gott föreställa oss att Jesus hade sin plats mitt på den slutna delen i egenskap av värd. Där låg han halvt lutad på vänstra sidan mot sin kudde så att han hade högra handen fri att äta med. På kudden till höger om honom låg aposteln Johannes. Till följd av kuddarnas placering vid bordet kom han att ha sitt huvud i höjd med Jesu bröst. På andra sidan till vänster om Jesus så var det hedersplatsen och där låg Judas. Jesu huvud kom då att vara i höjd med Judas bröst. Detta arrangemang gjorde det möjligt för dessa tre att föra ett lågmält samtal utan att de övriga hörde vad som sades. Gesten att ge Judas hedersplatsen var ett försök från Jesu sida att vinna hans hjärta. Jesus och hans lärjungar, de åt, de sjöng psalmer, läste ur skriften och bad. Sedan tog Jesus två traditionella inslag och gav dem en ny innebörd. Brödet och vinet man åt och drack kom att symbolisera hans kropp och blod. Han tog brödet och vinet till hjälp för att förklara vad korsdöden skulle komma att innebära. Det finns flera olika namn för den här händelsen. Herrens måltid betonar Jesu närvaro i den brödsbrytelse. Att bryta brödet och dela brödet leder våra tankar till gemenskap. Både med andra lärjungar men också med Jesus. Jesus har uttryckligen sagt att vi ska fira denna måltid för att komma ihåg vad han har gjort för oss. Ingen av lärjungarna visste eller förstod att det här var sista kvällen med Jesus. Även om Jesus vid ett flertal tillfällen hade sagt det i sin vandring att han skulle lida och dö, och så hade de inte förstått detta. De hade ju inte satt sig in i budskapet han hade försökt att förmedla till dem. Men hur är det med dig och mig? Hur mycket minns vi av predikan när vi står där ute på kyrkbacken? Tänk efter. Mitt i måltiden så avslöjar Jesus att någon av dem kommer att förråda honom. Men det var tydligen bara Johannes som hörde Jesus säga det, att detta var ett utpekande av den som skulle förråda honom. När Jesus gav Judas brödstycket uppfattades det av de övriga vid bordet som att Jesus ville hedra Judas. För det var sed bland judarna att bryta ett stycke bröd eller ta en köttbit, doppa den i såsen och räcka till en hedersgäst. Judas Iskariot hade ju redan förberett sig för att avslöja Jesus inför de romerska soldaterna. Ändå frågar han Jesus: Rabbi, inte är det väl jag? Och Jesus svarade: du har själv sagt det. Han spelar oskyldig in i det sista. Hans beslut förblir oryggligt. På samma sätt var stunden i den övre salen det avgörande ögonblicket för Judas. Han hade fått sitt sista tillfälle att vända om. Men han tog det inte. När han fattar sitt beslut kommer Satan och styrker honom så att han inte längre kan vända om. Judas är inte sig själv längre, utan besatt av Satan. Och detta är vad vi kan kalla för Judas Getsemane. När Judas har gått vänder sig Jesus till de kvarvarande lärjungarna och delger dem stora sanningar som man inte kunde meddela dem medan förrädaren var närvarande. Och Petrus, han förklarade stolt för Jesus att han var beredd att dö för honom. Men Jesus rättar honom. Han visste att Petrus redan samma kväll skulle förneka honom för att rädda sitt eget skinn. Så läser vi i Markus. Hur Jesus tillsammans med Petrus, Jakob och Johannes är i Getsemane. Markus 14, och vi kan ta från den 41 versen där. Och se, medan Jesus ännu talade kom Judas, en av de 12, och efter honom en folkhop med svärd och påkar. Det kom från överste prästerna och de skriftlärda och de äldste. Förrädaren hade avtalat med dem om ett tecken och sagt: den som jag kysser, den är det. Grip honom och för bort honom under säker bevakning. Ja. Nu hade Judas Iskariot gjort det han skulle. Och Jesus, han kommer att ställas inför stora rådet. Det finns att läsa i Matteus 27 bland annat. För Pilatus så fanns det inga tvivel om att Jesus var oskyldig. Har du blivit oskyldigt anklagad någon gång? Då vet du till en del vad Jesus genomgick. Vid 3 tillfällen förklarade Pilatus honom oskyldig. Pilatus kunde inte begripa varför dessa människor ville döda Jesus. Men hans hustru hade också varnat honom för att ha med Jesus att göra. Men Pilatus var både rädd för att judarna skulle sätta press på honom, och det styrde hans beslut att låta korsfästa Jesus. När de hotade med att underrätta kejsaren om att han låtit bli att avrätta en man som hade gjort uppror mot Rom, då handlade Pilatus mot sin egen övertygelse om vad som var det rätta. Det var i ren desperation han fattade beslutet att Jesus skulle korsfästas. Vi kan kanske till viss del förstå hur lärjungarna kände det när Jesus står där inför Pilatus och ska dömas till döden. Jesus skulle ju dö och lämna dem för alltid. För det var ju det de trodde. Det kan vara nyttigt för oss att ibland tänka på Jesus sista samvaro med sina lärjungar. Dels i den övre salen, den sista måltiden med lärjungarna, som hade vandrat tillsammans med honom i cirka 3 år. Och nu skulle han Och nu skulle de föra hans verk vidare. Vi tänker på Jesus i Getsemane. Hans blodsvett. Då hans själ var djupt bedrövad. Ända till döds. På hans ensamhetskänsla. Hans bön och besvikelse över lärjungarna. Som inte kunde hålla sig vakna. Förrädarens kyss. Att tänka på hur man band honom. Slog honom i ansiktet och spottade på honom. Hur han örfilades. Hånades och gisslades. Och hur en törnekrona trycktes ner över hans hjässa. Hur han dignar under korsets tunga börda. Hur man klär av honom. Och spikar fast honom på korset. Tänk på hur mörkret lägrar sig över honom. Och hur han törstar. Känner sig övergiven av Gud. Men under tiden han hänger där på korset. Och innan han ger upp andan ropar. Det är fullbordat. Jesus hänger inte kvar över natten utan plockas ner. Precis som påskalammet inte fick lämnas kvar till morgonen. Dessutom är den isopskälk de använder sig av för att fylla den med ättikvin och föra till Jesu mun. Precis som den knippe isop som användes när påskalammet, dess blod som skulle strykas på dörrträet. Liksom också påskalammet skulle ätas i all hast, dog Kristus mycket snabbt. Liksom lammet skulle ätas talade Jesus om för sina åhörare att om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod har ni inte liv i er. Johannes 6:53. I skildringen av korset ser vi hur sant mänsklig Jesus är. Men samtidigt ser vi hans lugna och fasta tro. Tänk så orädd han är. Då han ställs inför Pilatus och säger. Du hade alls ingen makt över mig om den icke hade givits åt dig ovanifrån. Johannes 19:10. Så orädd han är inför Herodes. Han står där tyst och gav honom inget svar. Och inför Kajafas, överste prästen. Hur mästerligt manövrerade han inte hela skeendet, även när han hänger på korset. Ser vi hur full av kärlek och omtanke han är. Han förlät rövaren vid sin sida och han bad för sina fiender. Tidigare i överste prästens hus hade han gett Petrus en medömkans blick. När denne hade förnekat honom. Se den kärlek och den omtanke han visar. Genom att ordna det för sin mor. Det sista han gör innan han dör. Han anförtror henne åt Johannes. Jesus var inte den frihetskämpe som det så ivrigt hade längtat efter. Men han var den som befriade den på ett annat sätt. På ett andligt plan. För Jesus var döden inte slutet. Utan början till något nytt för hans lärjungar. Och för alla som tar emot honom av hela sitt hjärta. Det var inga goda gärningar som frälste Israels folk då. Och det är inga goda gärningar som frälser någon nu. Det enda som spelar någon roll, det är om man är täckt med lammets blod eller inte. Precis som påskalammet initierade Israels befrielse från slaveriet, så är det samma sak för den kristne. Jesu offerdöd på korset initierar vår befrielse från syndens slaveri. Och då går vi till Matteus, det 28 kapitlet. Jesus gav ett uppdrag till alla lärjungar tiderna igenom att gå ut med budskapet om frälsning till alla människor. Och vi kan läsa i missionsbefallningen i Matteus evangelium. Och efter det ska jag sjunga en sång som är vårt gensvar på missionsbefallningen. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er där alla dagar in till tidens slut. Varsågod, Birgitta.
När Kolkata jag stilla här begrundar och ser vad Jesus gjort för mig, då gripes hjärtat av en helig längtan att göra något frälsare för dig. Säg, har jag räddat någon själ från döden och någon syndare från vilsam stig? Jag säkert kunnat göra mer för Jesus när han så mycket gjort för mig. Jag slösat bort så många dyra timmar och givit Jesus några få. Jag har ej älskat honom som jag borde. Att så jag handlat kan jag ej förstå. Säg, har jag räddat någon själv från döden och någon syndare från vilsam stig? Jag säkert kunnat göra mer för Jesus när han så mycket gjort för mig. Ej längre vill jag dröja ner i dalen. Nej, uppåt ställer jag min färd. Jag vill gripas av Guds stora kärlek och vittna om den för en sargad värld. sig, har jag räddat någon själ från döden och någon syndare från vilsam stig. Jag säkert kunnat göra mer för Jesus när han så mycket gjort för mig. Säg, har du räddat någon själ från döden och någon syndare från vilsam stig? Du säkert kunnat göra mer för Jesus när han så mycket gjort för dig.